Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
What's up?
What's up?
Kattis.
Bra.
Pattis höll jag på att säga igen.
Ja, igen. Det är... Ni hör ju.
Jag lär mig inget.
Hur mår du? Jo, men jag mår bra själv.
Ja, jo, the struggle is real.
Höstterminen är igång.
Skulle jag vilja säga.
Känner man ju.
Höstterminen är igång. Ja, det är gula löv på träden nu. Nu är det verkligen höst, yes. Säger jag varje dag på jobbet. Ja. Fortfarande. Mm. Folk får fortfarande ångest.
Ja, det är mysigt.
Det är därför jag är så, låter så pigg på rösten.
Ja, nej, men det är härligt. Nej, härligt. Vi har väl varit höstförkylda båda två.
Ja, jäklar vilken förkylning jag fick. Det var riktigt illa. Och sen så skulle jag, det skulle vara ett fackligt möte på jobbet i en grupp som jag har velat komma in i 10 år. Ja. Så jag gick tillbaka till jobbet lite tidigare än jag kanske borde ha gjort med min förkylning. För att jag uppenbarligen inte har något liv. Och jag bara, jag ska på möte. Jag kan inte, jag vill inte vara hemma. Och sen så jag, blev jag ju liksom förkyld sen över helgen. Ja, men nu är jag frisk.
Nu är du frisk. Och nu ser inte du mig på bild kanske. För jag stängde av kameran för att spara batteri. Inte. Bara så att du vet. Okay. Vi har haft lite teknikstrul här, förstår ni.
Ja, jag så. Trodde faktiskt inte att det skulle bli något avsnitt.
Nej, nu får vi prata snabbt. För nu är batteriet på att ta slut också.
Ja, precis.
Bu.
Hör du? Men du, vad är du arg på?
Åh, fan, jag hade ju någonting skitbra. Jag bara, det här är jag arg på. Vad var det? Åh nej, varför blir... Det här är ju problemet. För när jag då börjar podda, då blir jag så här glad. Så då glömmer jag tydligen bort det som jag är arg på. Det som jag känner, mig besviken på världen just nu.
Över att... Ja, men det kan man inte vara.
Och det här är ju något så här som absolut inte kan styra över. Men att barn blir sjuka. Och är med om olyckor. Ja. Och att de... Ja. Alltså, nej, och det har varit... det har stött på... flera i, på Instagram som har varit med om fruktansvärda saker med sina barn senaste tiden.
Mm.
Och då känner man ju så här, fan vad bra vi har det ändå. De är skitjobbiga och det är mycket konflikter hemma, men de lever och har hälsan och det känns ju som att det är härligt.
Så, ja.
Nej, det har varit deppigt i sociala medier och usch. Ja, verkligen.
Jag är ju nästan inte inne på sociala medier längre. Det är ju bara vårt poddkonto nästan. Mm. Och där ser man ju tack och lov i huvudsak bara böcker och den typen av uppdateringar. Mm. Annan social media har ju jag, efter att vi har då varit arga på social medier i typ 3 år, har ju jag nu börjat släppa lite.
Ja, alltså,
så att jag går liksom, jag kan lägga upp bilder och så på Instagram och vissa personer går jag in aktivt och kollar på, men jag scrollar nästan aldrig i flödet.
Nej, alltså jag scrollar också ganska lite i flödet nu för tiden, har jag upptäckt. Mm. Och förut så har jag också haft så här konton där jag aktivt har gått in och tittat för att störa mig och sen så, och det kan jag göra flera gånger per dag. Men det har jag inte gjort sista tiden. Jag kom på först framåt efter mig. Oh, just det, jag har inte kollat de här kontorna. Så jag stör mig bara aktivt någon gång per dag istället för 10 gånger. Och det är ändå bra framsteg, känner jag. Mm. Fan vad vi är zen.
Ja. Jag har ju två saker att välja på här som jag är förbannad över.
Mm.
Det är ju svårt, men ja, men jag kan ta den här. Men.
Ja.
Punkt, vad har du läst? Nej, jag sitter i många olika grupper på arbetet och liksom i föreningar och allt möjligt.
Mm.
Och jag, fan, jag är så jävla trött på den här bromance-kulturen som finns.
Buh, så tråkigt.
Mm. Alltså jag har ju varit med och startat upp en filmfestival på min arbetsplats som var liksom, det var jag som initierade, alltså det var jag som tog initiativet till den. Sen är det många andra som är med och hjälper till och som är en del och inte bara hjälper till, som är med och driver den liksom. Så att det är inte så att det är inte bara min, men det är ändå någonting i liksom att jag har initierat den. Och ändå har jag liksom gått på möten där liksom en av männen som jag jobbar med sitter med. Och de andra männen pratar om filmfestivalen och tittar på honom. Och sen så sitter jag med och så är jag liksom inte, jag blir liksom inte ens erkänd.
Du blir typ sekreterare i gruppen.
Ja, men ungefär. Och då är det här så här män som kallar sig feminister. Och man bara, men vad fan håller ni på med? Jag blir så jävla trött på det. Och det är liksom inte enbart män från min arbetsplats, utan det här är ganska vanligt. Och ja, jag är så jävla trött på det. Det är jag skittrött på. Och jag är trött på att jag har liksom, det hade blivit ett missförstånd idag på jobbet. Och det var väl inte helt och hållet mitt fel liksom. Det var en sak som var svår att ha koll på. Det handlar liksom om hur vi som myndighet ska arbeta objektivt och att vi aldrig får ta ställning och sådär. Och det kan vara svårt att veta ibland. Man kan hamna i konstiga sitsar.
Ja.
Men då var vi i alla fall en grupp människor som mejlade. Och sen så gick jag in och mejlade och så var jag så här: ja, jag ber om ursäkt för det som har hänt. Jag borde ha, det här är någonting jag borde haft koll på innan. Liksom. Och sen så skickade jag iväg. Och sen när jag tyckte på sen så kände jag så här: varför i helvete skrev jag det här?
Ja.
Det är så typiskt att man som kvinna går in och tar på sig ansvaret, ursäktar, försöker ställa allting till rätta. Jag försöker tänka, och efter att jag hade gjort det försökte jag tänka på hur många gånger en man har gått in och liksom tagit på sig skulden och försökt ställa saker till rätta.
Never.
Och
då är det liksom,
och jag jobbar ändå liksom med väldigt många bra män, men det finns fortfarande den här pissiga strukturen och jag är så jävla trött på det. Och sen blir folk ofta så här, om man pratar om det, bara, ja, men du måste liksom, du får sluta med att vara sån, Sofia, men... för du får ingenting för det. Och jag bara, ja, eller så kanske det inte är jag som ska sluta vara rimlig. Det kanske är män som ska börja.
Ja, det kanske är de som ska sluta vara orimliga.
Ja, så det är jag också skitarg över. Åh, jag är så arg över det här. Och jag har också PMS, vill jag tillägga.
Jag
har inte ätit,
ja, då har jag inte säkert ätit choklad. Också om du har PMS, så är jag säkert, det kanske är därför jag är så...
Men jag har ju också PCOS, så att jag vet ju
nu. Du vet aldrig liksom, när riktigt du har det.
Nej, så att det är ju väldigt så här svävande. Men nu har jag ju lärt mig symptomen. Under många år så var jag så här: jag har blivit deprimerad, jag måste söka hjälp. Och så här, jag kommer alltid vara galen. Och sen så bara, åh, mens. Jag är inte galen.
Bra. Inte den här månaden.
Men nu... Nu har jag lärt mig liksom att nu när jag är över 40 och förhoppningsvis kommer in i och går igenom klimakteriet snart och snabbt, så har jag lärt mig hur min kropp fungerar.
Vem är det? Är det Lilla Berlin som har en PMS-mugg?
Ja, det kan det vara.
Lite, inte affirmationer skulle jag inte säga, men typ... Känns det som att alla kompisar hittar på saker utan dig? Känns det som att livet är värdelöst? Och så slutar med... Typ cheer up, det är bara PMS. Sån kanske jag ska köpa till dig i födelsedagspresent.
Ja! Please do. Jag vill ju att Julia Scott, som jag poddade med rätt avigt bland annat, hon gör ju keramik.
Ja.
Och hon gör muggar som det står no på. Eller gjorde innan i alla fall, jag vet inte om hon gör dem längre. Men en sån skulle jag vilja ha. Och sen så när jag sitter på mitt kontor och någon bromance-snubbe kommer in och knackar, då ska jag bara liksom lyfta muggen och så här vända mig långsamt. Och sen tillbaka. Lite computer says no, fast liksom en mildare variant.
Ja, jag fick en mugg av en kollega här för ett par veckor sedan där det står I was like, whatever bitches and the bitches whatever. Den är också så härlig att ha på jobbet.
Ja, men den var fin. Den såg jag faktiskt på Instagram.
Ja, nej, den är trevlig.
Så. Ja, men nej, men alltså jag menar, jag, som sagt, jag har bra kollegor och sådär. Men det är jävligt frustrerande att, och det är så himla lätt. Och att man också som kvinna per automatik liksom förminskar sig. Och då inte bara i ord, utan ibland, för att jag tycker det är jobbigt att prata inför grupp, och då kan jag börja skämta lite för mycket och skratta lite för mycket. Och det är så här, men, och det är ju typiskt för att jag är nervös. Ja. Men någonstans så vet jag ju att det också förmedlar bilden av mig som någon man inte tar på allvar.
Ja, men, man ska...
Och då blir det liksom någon annan som då...
Ja.
Får cred för saker. Nej, det är skitsvårt, men det är jävligt pissigt. Och alla har ett ansvar.
Ja, såklart. Inte bara kvinnor.
Inte bara kvinnor.
Nej.
Hashtag inte alla män.
Tror det inte heller ej. Har du läst något bra då?
Ja, har jag läst något bra? Alltså jag har läst ganska mycket. Mm. Men ingenting som har varit så här, utom, ja men den kan jag prata om. Vem dödade min far av Edouard Louis har jag läst.
Ja, det lät peppigt.
Mm. Och sen så har jag faktiskt läst två böcker av Lisa Jewell.
Mm. Vilka då?
Och sen var hon borta.
Mm.
Men sen även den här, nu ska vi se vad heter den, The Other Girls heter den så.
Flickorna på...
precis.
Ja, just det.
Den, så, ja, precis. Som du har läst.
Just det, det har jag.
The Girls in the Garden.
Just det, heter den. Det sätter bara någonting med en trädgård, men jag kommer inte på vad det hette.
Så de två kan jag nämna lite om. Och sen kan jag prata en snabbis om Sörja för de sina av Kristina Sandberg. Och sen lovade ju jag på Instagram att jag var så jäkla förbannad över en bok. Så att jag var tvungen att lyssna färdigt på den för att den var så himla dålig. Nu var det så himla länge sedan, så jag känner att den här känslan av att vara arg på boken har jag släppt. Men jag kan ändå prata lite om Bränn alla broar av Siri Helle.
Ah.
Men jag tänker att jag ska prata ganska kort om böckerna, inte så långt, utan bara lite grann sådär, så att ni får en känsla.
Ja, för jag har också, också hunnit med en del. Och jag har ju varit inne i världens sån här feel good period. Så dels har jag Less than Jenny Colgan. Det vet ni som följer oss på Instagram. Och folk bara, the fuck. Skärpte Kattis. Men jag ska berätta om den sen. Sen så har jag också läst en svensk feelgood. Och jag vet att jag har varit så här, har hittills inte hittat några svenska feelgood-författare som jag tyckt så mycket om. Men det kanske i ärlighetens namn beror på att jag inte gett dem en chans. Jag vet inte. För att jag tyckte att det verkar konstigt med feelgood i Sverige. Det här är inte feelgood i Sverige. Det är feelgood i England med en svensk tjej som flyttar. Åker dit. Bokhandeln på Riverside Drive av Frida Skybäck. Och sen så har jag...
Men det, hennes böcker har jag varit lite nyfiken på.
Hon har precis kommit ut med en ny som får extremt mycket publicitet just nu. Den heter Bokcirkeln vid världens ände. Alltså den är överallt och den ligger och väntar på mig också. För jag blev så sugen på den när jag läste den här bokhandeln. Och det är ändå trevligt också med det här boktemat för oss bokofiler. Sen så drog jag till med en annan aktuell feelgood som heter Hem till Scupper Island av Kristen Higgins. Och sen så läste jag en som inte var en feelgood som du också har läst, tror jag. The Graveyard Book av Neil Gaiman.
Var ska vi
ens börja? Det är som ett helt bibliotek.
Ja, precis. Böcker. Och sen har vi ju också frågor från er att svara på. Så att det här kanske mer blir att vi pratar lite snabbt om jävligt mycket böcker.
Ja.
Och sen svarar vi på frågor.
Ja, för vi pratar fram så att Kattis batteri tar slut.
Ja, så kan vi också göra.
Ja.
Jag tänker att jag helt frankt börjar med boken som jag har gett en femma.
Mys, gör det.
Ja. Det är ju såklart Vem dödade min far av Edouard Louis.
Och Edouard Louis är ju en ny favorit hos dig lite, va?
Ja, verkligen. Nu har jag läst allting som har getts ut på svenska av honom.
Nice. Jag har inte läst om på originalspråk.
Typ tre böcker. Nej, men precis. Jo, men jag går en franska kurs för att jag ska bara... Je m'appelle.
Je t'aime, Edouard Louis. Ja.
Ja. Om man har läst hans böcker innan och gillat dem så kommer man älska den här. Om man inte har läst någonting av honom innan och vill läsa någonting, så kommer man älska den här. Mm. Om man inte vill läsa någonting av Edward Louis, ja, då vill jag inte veta av dig. Så kan jag säga. Ja. Den heter Vem dödade min far? Den handlar ju inte om att hans far är död, för det är han inte, utan den handlar om att han har återupptagit kontakten med sin far efter flera år. Mm. De tidigare böckerna av honom behandlar ju delvis göra sig kvitt Edward Bulgull, heter väl den ena. Eller Eddie Bulgull. Och den andra heter Våldets historia, kanske.
Ja, det låter bekant.
Eller, ja, precis. Ni får ta... Jag har ju så här på gränsen till utbränningsproblematik med mitt minne just nu, så ni får liksom hålla till godo med de små resterna jag minns.
Och alltså det är ju så här, det finns ju Google ifall de är osäkra på titlarna, ja, så får de ni får precis googla helt enkelt.
Ja. Men i Eddie Bulgull så handlar det om hans uppväxt i ett fattigt arbetarsamhälle i Frankrike. Och där får man också reda på mycket om liksom honom och relationen till hans far. Edouard Louis är homosexuell och det är ju inte lätt att sticka ut under de där han har vuxit upp. Alltså det är ju, ja, så är det väl på många ställen. Både småstads- och storstads mentalitet kan ju vara ganska jobbig att hantera. I den här boken så handlar det mycket om hur hans far blev den han blev. Att han liksom inte fick en chans att bli någon annan, utan att samhället på något sätt ändå liksom dödade den människan som han hade kunnat bli. På grund av hur fransk politik ser ut, arbetssituationen, ja, situationen för arbetare framförallt. För hans pappa, vilket liksom återkommer i berättelserna, hans pappa blir skadad under en olycka på den industrin som i fabriken han jobbar. Och efter det kan han inte gå tillbaka till arbetet, och han har också svårt att röra sig. Och det handlar mycket om konsekvenserna som kom av den olyckan och det obefintliga stödet som man får av samhället i Frankrike. Som vi också är på väg mot här i Sverige. Pepp! Så... Det är en liten nettbok. Jag vet att jag fick hem den som recensionsex, och sen så snodde Alex den innan jag ens hann fingra på den.
Herpte, Alex.
Och sen kom jag hem och då var Alex helt rödögd och bara, åh, den är så bra, du måste läsa den. Och då kände jag lite så här, fan, du tog min bok och läste den, jag tänker inte läsa den. Men det gjorde jag ju såklart eftersom att det är Edouard Louis uppenbarligen. Han skriver som vanligt jättebra. Även om den är en kort och lätt bok, så är det ju ganska tungt ämne, så att jag läste den ändå lite uppdelad. Men läs den. Jag var på väg att låna ut den till en på mitt jobb, och sen kom jag på att jag kanske inte får tillbaka den. Jag kommer inte kunna skiljas från den här boken.
Nej, vissa böcker kan man låna ut och låta dem vandra vidare, men vissa böcker vill man ju ha kvar. Så är det ju.
Ja, men precis. Så att, jo, den här Våldets historia är den som jag har pratat om tidigare, som också handlar om hur han blev våldtagen av en man och nästan dödad. Och så handlar det om hur han, ja, hur det fortsatte efter det, samtal med polisen, och också hans relation till hans familj återkommer i den. Jag har fortfarande ingen koll på hur relationen till hans familj är idag, men jag gissar att efter de här böckerna
att den är ansträngd.
Ja,
kan man ju.
Eller i Vem dödade min far får man ju lite reda på relationen till hans pappa, men den ska jag inte avslöja.
Nej.
Ja,
spännande.
Ja, precis.
Ja.
Och nu du.
Jag har också jag har också en femma. Faktiskt.
Ja. Och, just det.
Och det här är så sjukt, för det är en Jenny Colgan-bok.
Ja, jag tycker att det är sjukt. Ja, jag tycker också det. Jag såg det, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vet inte ens om jag kommer ihåg att trycka like på den.
Du bara, nej, hon har nog snubblat här. Och grejen är att alla som har hängt med i den här podden har ju vet att det är rätt stora reservationer när det gäller Jenny Colgans böcker, för att de är så lika varandra. Den här boken är skriven 2012, så den är inte liksom rykande färsk alls. Jag tror att jag har haft den hemma här sedan typ 2012. Det är jättelänge sedan jag köpte den. Den har legat jättelänge. Och jag har börjat på den supermånga gånger. Men jag vet inte. Jag har aldrig kommit längre än 3 sidor. Och då kan man ju inte ens säga att jag fastnar inte. Utan det har liksom bara varit ja, jag har inte kunnat fokusera helt enkelt på den här boken av någon anledning. Men så var jag ju sjuk i förra veckan och då jävla brände jag den. Alltså jag blev, jag tyckte jättemycket om den.
Trevligt.
Ja, och det var liksom, det handlar om, vad heter den, jag kanske ska säga vad den heter, Rosie Hopkins Sweet, nej vänta nu, Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams. Så man kan ju ana titeln att, ja, hon flyttar till landet och det är en liten mysig matrelaterad business. Så det, huvuddragen finns ändå där från alla andra liksom, berättelser som vi har läst de senare åren. Men den här, jag vet inte riktigt vad det är som gör att jag tycker så mycket bättre om den här än de tidigare. Jag tror att det har mycket att göra med karaktärerna. För det handlar om...
Men kan det vara så att hon... ja, jag vet inte. Alltså hon kanske inte skrev böcker lika mycket på rullande band.
Nej,
då, för då var hon väl inte riktigt lika stor som hon är. Nej, alltså, och nu kanske det bara liksom är någon slags sån här process. Att...
Alltså hon var nog stor då, men inte riktigt liksom den här internationella kanske bestsellern. Det här vann ju en sån här Romantic Novel of the Year 2013. Så det, hon har ju funnits i alla fall på den engelska kartan tror jag väldigt mycket längre tid än. En här. Men hon matar ju ur sig böcker i rasande tempo. Det kommer ju liksom minst en ny bok per år från henne, tror jag. Säger jag. Jag har inte researchat detta, men det är så det känns i alla fall.
Jo, men det, jag har inte heller researchat, men nej, jag
det har varit många.
Känner det på mig.
Ja. Och här handlar det om Rosie som blir... lite tjejmad av sin mamma till att åka ut till den engelska landsbygden. Hon bor i London, älskar sitt liv i London, bor ihop med en Gerard som är, han är rätt tråkig faktiskt och inte så intresserad av att göra någonting. Han ligger helst hemma och äter pizza, lite som jag är. Och jag är rätt tråkig. Så jag relaterar ändå till Gerard på ett sätt.
Inte jättetråkig, men jag.
Nej,
jag inte är helt kul heller.
Jag är charmigare än vad Gerard är.
Du är supermysig, gumma.
Man vet. Mm. Men i alla fall, hennes gammelmoster Lillian har en godisbutik ute på Vischan i England. Så hon sätter sig på bussen och åker dit. Gerard tycker att det är jättetråkigt att hon ska åka, för han ska då laga hans mat och stryka hans kläder. Ja, det är på den nivån det här förhållandet är. Jag stryker ju aldrig mina kläder, så jag tvingar inte heller Per att göra det åt mig, så jag är bättre. Men hon åker dit ut och inser ganska snart att den här godisbutiken som har funnits i familjen i generationer, den har faktiskt inte varit öppen på riktigt, riktigt länge. Den är helt igendammad, men den är skitig. Och Lillian då som har... hon har ont i kroppen och jag vet inte om hon har... Jag kommer inte ihåg. Men hon har svårt att röra sig. Hon behöver liksom någon där att hjälpa henne. Och Rosie är undersköterska. Fick jag googla mig till. Hon är en auxiliary nurse. Jag tror att det är undersköterska. Så hon ska hjälpa henne. Och samtidigt så börjar hon förbereda den här godisaffären för försäljning. Och dammar av den. Sparkar igång den igen. Så man ska kunna visa på att jo, men den drar fortfarande in pengar. Och sen så naturligtvis så blir hon ju alldeles förälskad i livet i den här byn. Så. Men grejen är att det här, jag tycker att kvinnoporträtten i den här boken är riktigt trevlig. Dels Rosie är, hon är ganska, alltså hon är inte mesig. Hon säger vad hon tycker och ifrågasätter. Det är liksom en tuff undersköterska som inte, jag gillar Rosie jättemycket. Jag beställde till och med tvåan av den här boken. Jag brukar ändå inte gilla, som är en julspecial, så jag kanske väntar någon månad till.
Nice.
Myset.
Och sen så, julen.
Ja, och sen så Lillian då, henne får man ju följa ungefär så här början av andra världskriget. Och hennes då levnadsöde, som också först tyckte att det var lite jobbigt när kassan i tiden och Lillians bitar är skrivna i kursivt och det tyckte jag inte flöt på för mina ögon för jag började bli gammal. Men sen så tyckte jag faktiskt nästan lika mycket om Lillians bitar som jag gjorde om nutiden. Så det här kan jag verkligen, verkligen rekommendera om man gillar feel good, om man gillar Jenny Colgan överlag, då kommer man absolut tycka om den här också. Ja. Men jag hoppas att de kommer ut den här på svenska. För den är inte utgiven på svenska och det är jättesynd. För jag tycker av dem jag har läst, och jag har läst många Colgans nu, så är det här absolut den bästa. Alltså by far. Så jag hoppas att den här... Att de ger ut den på... Vilket jag tror att det är Bonnier som har. Så Bonnier, kom igen.
Ja, men precis.
Ta Rosie till Sverige.
Bonnier, kom igen.
Utsch, utsch. Next!
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Next. Men från en feelgood till en annan, för detta feelgood-författare får man väl säga.
Ja, jag skulle då, nog säga att hon inte direkt är feelgood längre, Lisa Jewell, om det.
Nej,
det
är mycket,
om.
Ja, precis, det är mycket deckar, ja. Alltså, fast det är liksom inte riktigt deckare heller, liksom mer spänning.
Ja, men lite så här mysterie-thriller kanske. Ja, inte
ja,
riktigt
thriller.
Alltså som en deckar light, thriller. Mm. De är lite mysiga också, men ändå obehagliga. Berätta nu, vilken var det du har läst? För den har inte jag läst.
Ja, nej, men jag kan bara nämna att jag också läste den här Flickorna i parken. Mm. Eller The Girls in the Garden som den heter på engelska. Och jag har för mig att du inte var helt såld på den.
Det jag har för mig att jag tyckte att den slutade väldigt abrupt. Att det liksom var så att man nystade och nystade och nystade och sen så var bang, slut. Och jag bara, va?
Ja.
Jag har för mig det.
Och jag... Jag var inte helt såld på den heller. Jag läste de här böckerna som överbryggar andra och tredje säsongen av Twin Peaks i Sverige i somras. Mm-hmm. Och då fick jag tips om att om man gillade dem så skulle man gilla den här. Okay. För att det var lite så här mystisk stämning. Mm. Den här handlar om en... Det är väl en park som ligger liksom omgiven av bostadshus. Och i den här parken så hänger det ett gäng tjejer. Mm. Som träffas. Mm. Och så handlar det om deras relationer. Och sen så är det liksom... Det är mycket som har hänt i deras olika respektive historia. Det finns en pappa som har varit intagen på psyket. För att han har försökt bränna sin familj inne. Det är väl någon som är, har någon sjuk förälder. Alltså det är mycket. Mm. Det är någon som har en jättetrasslig relation till sin mamma. Alltså det finns mycket historia hos alla. Mm. Och det var det som jag hade svårt att hålla isär karaktärerna. Mm. Jag visste inte riktigt, för mig var det svårt att fatta vilken som var huvudhistorien.
Ja, men
i
jag
den här.
Tror också att det blev liksom lite mishmash av den, eller hur?
Ja.
Lite så. Ja.
Så den läste jag och har väl, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den.
Nej.
Men jag gillar ändå Lisa Jewell, så jag tänkte nej, det här kan inte vara liksom mitt senaste minne av henne.
Nej.
Den här röriga berättelsen som liksom inte är särskilt bra, och du vet, man läser och sen så helt plötsligt så har man läst 3 kapitel och man har ingen aning om vad som stod, för det var så jäkla mycket.
Ja.
Och många, många karaktärer att hålla reda på. Och ni vet, med mitt minne. No way.
Nej, det blir det.
Ja, så då tog jag i alla fall sen. Och då lyssnade jag faktiskt på. Och sen var hon borta.
Mm.
Och den var faktiskt riktigt trevlig. Den har ju fått väldigt höga betyg.
Mm.
Så bra tyckte inte jag att den var. Men den är bra skriven och den var bra inläst.
Mm.
Och det är liksom ett driv i berättelsen som gör att jag hade... Jag tycker generellt att det kan vara lite svårare att fastna i ljudböcker än i läsböcker. Mm. Men den här var det liksom så att man nästan bara... Okej, men om jag stänger ut hela familjen på balkongen ett tag, hur lång tid tar innan de börjar störa mig.
Ja.
Medan jag läser den. Så den var faktiskt riktigt bra. Den handlar om Laurel, vars dotter Ellie försvinner när hon är 16 år.
Mm.
Och sen slås ju såklart hela hennes liv i spillror. Det finns ingenting som visar några som helst tecken på vart hon kan vara. Några år efter hennes försvinnande så är ett mystiskt inbrott hemma hos Laurel och Paul, hennes dåvarande man, som där saker stjäls som ändå har någon slags koppling till Ellie.
Mm.
Men det går aldrig att bevisa att hon verkligen har varit där. Och polisens teori har hela tiden varit att ja, men hon har försvunnit frivilligt.
Ja.
Eftersom att det inte fanns några spår efter henne.
Mm.
Flera år senare så familjen slås i spillror och Laurel och Paul skiljer sig. Och Laurels relation med framförallt hennes andra dotter är ju allt annat än fungerande.
Mm.
Men då träffar hon en man. Och han har en dotter som heter Poppy. Som ser exakt ut som Ellie.
Mm-hmm.
Och sen så ja, är det en historia kring det här. Det här är en ganska förutsägbar berättelse.
Mm.
Jag förstod vad som skulle hända. Mm. Jag hade nog i och för sig kanske tänkt mig att det skulle vara lite mer... slutet var ändå lite oväntat.
Ja.
Men inte så där att man bara woohoo, var det så här.
Mm.
Men det var liksom lite grejer i den vändningen som olika personers liv tar som jag kanske inte riktigt hade räknat med.
Mm.
Jag hade nog räknat med att det skulle vara jag ska inte säga vad jag hade räknat med. Ni får läsa den, men jag tyckte den var jättetrevlig. Den var bra skriven. Det var liksom jag kan inte föreställa mig hur man ens skulle kunna fortsätta leva medan barn försvann.
Nej, inte jag heller. Usch. Just det, försvinna och man inte har någon aning om vad som har hänt.
Ja.
Ifall barnet lever eller nej, alltså det går inte att föreställa sig liksom smärtan och ångesten liksom som man måste bära hela tiden.
Det är ganska intressanta karaktärer i den här boken tycker jag. Det är liksom ingen som är direkt sympatisk. Men det är inte så, vissa böcker som man läser så är liksom alla osympatiska. Och därför pallar man inte läsa det, för man blir liksom bara så ointresserad av karaktärerna.
Mm.
Så är det inte här.
Utan
det är bara så här, alla är liksom lite skönt osympatiska.
Ja.
Jag skulle inte vilja vara vän med någon alls där faktiskt.
Nej, härligt.
Så att, den tycker jag ni ska... Den är säkert en bra bok, tänker jag. För jag tyckte den var bra inläst. Mm. Om man är lite rädd för ljudböcker men vill närma sig dem, så är den bra. Den är ju liksom... Ja, den är en drivande bok.
Nice.
Mm.
Ja.
Så där, det är nu... Ja, nu har jag ett bättre senaste möte med Lisa här.
Va? Jag har ju läst då... Är du med fortfarande?
Jag är med fortfarande.
Jag blev så tyst att jag inte dog batteriet. Jag har läst Hem till Scupper Island av Kristen Higgins. Och alltså det här är en bok som jag delvis tyckte var fantastiskt bra. Jag tänkte så här, gud vad det här är bra. Och sen så kommer jag till de här bitarna när det handlar om övervikt och... Ja, vi tar det från början. Den här boken handlar om Nora Stewart som blir påkörd av en bil när hon ska ut och köpa pizza efter sitt skift på jobbet. Hon jobbar som läkare på något sjukhus i Boston. Och sen så vaknar hon, hon blir medvetslös och vaknar och liksom hör hur hennes pojkvän, hennes sambo, stöter på en kvinnlig läkare i rummet.
Men nice.
Så de gör ju slut. Och hon är ju fysiskt skadad. Inte liksom, det är inte så att hon sitter i rullstol, men hon behöver kryckor och hon har väldigt ont. Och vill ju såklart komma bort från lägenheten där hennes pojkman har bott. Så hon bestämmer sig för att åka hem till Scupper Island. Där hon har vuxit upp, men hon har inte varit där på 15 år. För hon lämnade efter high school för att plugga vidare. Och har inte varit tillbaka sen. Därför att under high school så var hon fruktansvärt mobbad. Därför att hon var tjock och såg ut som ett troll. Enligt den här boken. Ja. Och det är här som jag blir så här, okej, för nu är hon ju då naturligtvis smal och framgångsrik och snygg och har långt och glansigt hår som hon plattångar i flera timmar om dagen, för att det ska, och inte flera timmar, men du vet. Ja. Och det är liksom det här som folk blir så imponerade av. Det är inte det att hon är läkare och att hon är glad och lycklig, utan det är att hon är smal och har glänsande hår. Och då känner jag så här, men suck, för det är ju liksom...
Fast jag hade blivit jätteimponerad om jag hade haft ett glänsande
hår. Ja, jag vet att jag hade haft ett glänsande och skulle alla bli imponerade, för mitt hår ser alltid ut som torrt hö. Men det är en annan historia.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar.
Ja, men det är så tröttsamt. Ja, det är faktiskt jättetröttsamt. Och det är ju liksom den här fördomen, tror jag också, som många har om feel good eller den här gamla chicklit-genren. Att det handlar mycket om kropp och yta. Och den här boken har liksom alla förutsättningar för att vara skitbra. Och så kommer det in på det här att man liksom helt onyanserat, för det här, det är liksom, tyvärr så stannar det inte vid henne och hennes kropp, utan hon, när hon kommer tillbaka till lön så lär hon känna en tonårstjej som är överviktig och det är liksom, ja, hon ser ju bara problemen i det här. Och man pratar väldigt mycket om den här tjejens övervikt istället för den fantastiska person som den här tjejen också är. Och det blir så här, aha, ja, så helt onyanserat, helt liksom utan att nej, men alltså, jag kan inte ens se hur det är försvarbart att skriva så här i en modern bok. Den är utgiven, den är nyutgiven, den kom ut nu i år, tror jag, i alla fall i Sverige. Ja. Och jag bara känner så här, men suck, snark, bu. För det här, det som annars gör Skipper Island till en, det som hade kunnat göra den väldigt bra, det är att det också finns en underliggande, eller en historia som utspelar sig liksom tidigare som vi nystar upp. Dels hennes pappa försvunnit och där får vi liksom följa hennes jakt, vart tog pappa vägen. Och sen så också så har hon varit utsatt för någonting som hon kallar för det stora hemska, tror jag att de kallar det för. Så vi får ju också veta vad det är. Och det liksom ligger ett hot hela tiden över henne på något sätt. Som vi också tycker kanske att de slarvar bort lite på slutet, men fine. Men och, ja, alltså det här hade, den här boken, utan att de liksom lägger all hennes framgång på att hon numera är smal, så hade det här kunnat vara en femma. Men nu blir det liksom en svag trea, för att det var för mycket.
Tycker jag att det där låter jättegeneröst.
Jag vet, men det var periodvis extremt bra. Men det här, de bitarna, de är så... Jag kan inte förlåta det. Det är liksom, nej. Det är inte, nej. Skärp dig, ja. Kristen Higgins.
Men det är ju som den boken som jag också nämnde i förra avsnittet. Som jag faktiskt fortfarande inte har läst ut. Just på grund av att det är så otroligt återkommande det här med liksom den dumma, tjocka kvinnan.
Ja, så jävla tråkigt. Ja.
Och det är den här små solfåglar långt borta av Christy Watson, som ändå har skrivit en bok som har fått liksom en femma av mig. Det är ju hon som har skrivit den här om sjuksköterskor.
Ja, just det. Just det. Nej, tröttsamt.
Liksom. Ja, fan. Kom på något nytt.
Ja, men liksom, har vi inte jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag var så förbannad. Jag hade massor av bra saker som jag skulle säga om det här, men nu blev jag bara arg igen, så... Ja. Är den värd att läsa? Nej, alltså, ja, om man bladdrar snabbt förbi alla sidor som liksom, ja, nej, man kan faktiskt välja en annan bok. Läs Rosie Hopkins istället, den är mycket charmigare.
Ja, då, eftersom att du var arg på den här och sådär, så tänker jag då från en bok som gör en irriterad till en annan. Jag lyssnade på Bränn alla broar av Siri Helle. Den har jag sett väldigt mycket i flödet. Och jag har upplevt att folk har uppskattat den och tyckt att den var riktigt bra. Men sen så nu när jag gått in och läst lite mer recensioner, så verkar det som att de flesta kanske inte tycker om den så himla mycket i alla fall. Den handlar om Liv Björk, som är värsta karriärkvinnan och verkar liksom utåt sett har hon ett perfekt liv. Hon jobbar på någon slags, jag vet inte om det är reklambyrå eller vad det är, men alltså någon slags, nej, hon är nog på någon bank, det är någon sån här finansjobb som hon har. Och hon lever hälsosamt med hälsodrinkar och ditten och datten. Men någonting är det ju som inte funkar i hennes liv. För att ja, hon mår helt enkelt inte bra. Så hon bestämmer sig för att hon ska ta sitt liv. Men innan hon gör det här så går hon hem, och hon är då singel liksom, och går hem och rotar igenom sina gamla lådor som hon haft sedan hon flyttade hemifrån, för att läsa ett brev som hon skrev till sig själv som tonåring. Och det var när hon som tonåring ville ta livet av sig. Och inte gjorde det. Så att det är liksom ett brev som hon skrev till sig själv. För att liksom, om du någon gång mår så här, tänk på det här och det här och det här. Och först tycker hon att det är så här, fan vad löjlig jag var. Men sen insåg hon att bara, nej men alltså, nej men jag var nog inte så himla löjlig. Och om jag nu ändå inte ska leva längre, så jag ger det liksom. Nu kommer jag inte ihåg den exakta summan, men det är väl 100 dagar som man tänker att hon ska leva. Och under den tiden så ska hon liksom spendera pengar och, ja, du vet. Leva!
Leva. Hashtag carpe diem.
Ja, och dels, nu är ju liksom, har det visat sig att författaren är psykolog, vilket jag var tvungen att kolla upp. Och jag har jättesvårt att se det, för att, alltså jag vet inte... Jag vill inte göra anspråk på att veta hur alla som är suicidala beter sig, men jag har så himla svårt att se att om man verkligen lider av en depression som är så pass illa att man inte vill leva längre, så har jag svårt att se att man så här bara, nej, men jag testar 100 dagar och så gör jag det till en kul upplevelse. Alltså,
nej.
Så där, redan där var jag så här, Och sen är det väldigt mycket stereotypt kring hennes liv. Det är liksom, det är snabbt, det är snackigt. Hon lägger på sig mycket, hon tackar inte nej. Det är hälsodrinkar och sådär. Och då blir det också väldigt tydligt liksom att under de här 100 dagarna som hon då ska leva innan hon tar slut på allting, att den livsstilen är den dåliga. En dålig livsstil. Det är dåligt med kvinnor som vill göra karriär. Det är dåligt liksom. Och så träffar hon en kvinna under, när hon vid ett tillfälle bara bestämmer sig för att inte dra till jobbet utan bara åka vidare med tunnelbanan eller bussen eller vad det är, så träffar hon Sanna. Och Sanna är liksom lite om Liv är den liberala, så är Sanna den liberala, stereotypen av den liberala framgångsrika kvinnan, så är Sanna verkligen stereotypen av liksom den flummiga vänsterpartisten. Hon är queer och hon gör små aktivistgrejer och hon är vegetarian och hon går på speciella, alltså så här, typ klubbar där alla älskar alla, och det är liksom, de knarkar och det är otroligt stereotypt. Jag blir upprörd över att man kan liksom, och båda de kvinnliga porträttets vägnar blir upprörd över att man gör såna schablonbilder av folk på något sätt. Så det störde mig enormt. Och sen så är det också så att Liv, hon är så jävla dum i huvudet. Det är också så här, varför liksom, jaha, så bara för att man ska ha så här sina sista 100 dagar, och så träffar man då Sanna som ändå liksom är schysst mot henne, nej men då beter hon sig ändå som ett rövhål. Hon är jättetaskig mot alla, hon har ingen ansvarskänsla, hon sätter folk i skiten. Det är så här, jag förstår inte.
Vad är hon, varför... 14 eller?
Ja, men liksom, varför blir hon så himla personlighetsförändrad från den ena dagen till den andra? Det är ju också jätte... Sen måste jag ändå säga att den liksom slutade ju... Den, på slutet så vände det ändå lite. Så då var det lite förmildrande. Men stora delar av boken tillbringade jag ganska så arg och upprörd. Jag tyckte att den saknade djup, och det var... jättestereotyp. Jag gav den en 2. Nu känns det... en 2 var det nog värd. Ska man läsa den? Nej.
Nej.
Varför ska man läsa den här?
Ja. Nej. Nej. Ja. 2 stycken böcker som ni kan hoppa över.
Ja, som ni kan hoppa över.
Varsågoda.
Varsågoda. Hade du en till?
Ja, jag tänker att jag sparar Neil Gaiman till en annan dag. Men jag hade ju bokhandeln på Riverside Drive av Frida Skybeck också.
Just,
yeah. Och det, den känns ju aktuell. Inte för att den är ny, eller ja, så gammal är den väl egentligen inte. Men för att Frida Skybeck just nu kallas för... är det här vår nya svenska feelgood-stjärna. Och det är ju ändå härligt när det liksom... seglar upp nya stjärnor på den svenska författarhimlen, tycker jag. Bokhandeln på Riverside Drive, det är ju lite så här, gillar man sin feelgood att den ska utspelas i England, så är det här perfekt eftersom den utspelar sig i London. Charlotte är änka, hon är ung och driver ett framgångsrikt företag här i Sverige, men får reda på att hon har ärvt ett hus som även inhyser en bokaffär i London, centrala London, no less. Här hade jag nästan önskat.
Ja, men härligt. Ja, härligt ändå.
Jag hade ändå önskat att det kanske var en liten mysig London förort. Jag vet inte, Crouch.
Ja, men den har redan Jenny Colgan skrivit.
Jag vet. Så här är det, man ser towern liksom från fönstret.
Tack, Frida.
Så det är centralt. Good location.
Ja. Härligt.
Hon åker dit och tar sig emot varierande av de som jobbar i bokaffären. Det är två stycken kvinnor som jobbar där. Och det är en ganska liten bok. Alltså, eller liten, den är välfylld. Den är lite dammig, väldigt charmig och rustisk, upplever jag den som. Och där så jobbar, nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter som jobbar där, men det är två stycken. Den ena kvinnan är väldigt glad över att Charlotte kommer och är väldigt mån om att de ska göra ett bra intryck, för de förstår ju liksom att såklart att Charlotte kanske funderar på att sälja liksom. Och sen så har du också en yngre tjej som jobbar i butiken som är lite mer skeptiskt inställd till Charlotte. Jag vill säga Charlotte, för man är så van i feelgoods på engelska, men lite mer skeptisk till Charlottes närvaro. Halle, Lotta. Det bor också en kille i en av lägenheterna, för det här huset har två lägenheter och det bor en kille i den ena lägenheten som visar sig vara författare och bor där extremt billigt, och en lägenhet i närheten av towern är inte billig i vanliga fall, men han får bo där för han är liksom lite så här bokhandelns egna författare, ett inventarie. Och så handlar ju då såklart dels den här boken om hur ja, hon lär ju känna de här personerna där, men också att hon försöker förstå varför i självaste fan hennes moster har testamenterat det till henne, för hon har aldrig träffat sin moster. Och hennes mamma lever inte heller sedan ett par, tre år tillbaka, så hon har inte kunnat fråga henne. Hon har knappt hört talas någonting om sin moster, så hon är liksom jätteförvånad, och dessutom visar sig att den här bokhandeln har ju en hel del ekonomiska problem, för vi vet ju hur det är för bokhandlare idag, det är inte en dans på rosor. Man får också, det finns ju då såklart den parallella handlingen som utspelar sig i London 83, då Charlottes moster och mamma precis har flyttat dit från en liten håla i Sverige, så har de åkt båten, tror jag, över till London och ska skapa sig ett nytt liv där. Så får man ju såklart veta vad som hände mellan de två och till slut varför hon har fått bokhandeln. Jag tycker att det här, det är en riktigt charmig bok.
Låter charmig.
Och just det här,
det är ingen sån här traumasexscen som det var i Jenny Colgan-böckerna.
Nej. Alltså, det är... Nej, jag tror att hon... jag vet ju att det är folk som har sex i den, men det är inget sånt här... nej, jobbigt. Nej. Utan det är liksom, det är snyggt inskrivet och inte alls awkward. Det kanske är mer så här... Och sen så vaknade vi på soffan bredvid varandra som förstår nakna. Så man bara, okej, ni har sexat. Bra, jag vill inte gå in på detaljer där. Så härligt att inte Frida ville det heller. Lite så. Jag tycker absolut att man ska läsa den här. Och jag ser fram emot att läsa den här bokcirkeln vid världens ände också. Som utspelas i Sverige. Men i den tror jag att det är någon från England som kommer hit. Eller USA. Så kul ändå att man liksom mixing things up lite. Så det, ja, kanske är hon vår nya feelgood-stjärna. Heja Frida.
Ja, men jag får nog ta och läsa någonting där.
Gör det. Ja. Jag har den här som pocket, så du kan få den om du vill. Fast den är ganska kladdig, för jag tappade den i mat igen. Det gör jag alltid med mina pocketböcker.
Jag tänkte på något helt annat. Jag avbryter dig där, och sen så går jag in på att jag läste till slut. Både läste och lyssnade på Sörja för de sina av Kristina Sandberg, som en andra boken.
Just det, det är tvåan det.
Precis. Mm. Och den här är väl den som de har, jag, som jag upplever att av de jag känner så har folk tyckt bäst om den här.
Okej.
Okay. Jag känner att jag kanske, ja, jag är nog inte rätt person. Första boken om mig tyckte jag ändå, alltså vi hade ju båda lite aversioner mot de här böckerna, för de blev så jäkla hyllade och alla bara tyckte att hon var helt, alltså det blev nästan som att man hyllade någon slags tillbakagång till husmorslivet. Jag vet inte, det blev lite för mycket för mig.
Det blev för mycket, men sen,
ja. Och, men sen så läste jag ju ändå första och lyssnade. Ja, men den, både läste och lyssnade jag på också. Och den tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Men den andra boken är liksom, alltså det är något, det är samma gamla gegga. Maj är någon liksom sån här ångestkvinna som är liksom orolig och
missnöjd.
Det är mycket i liksom, särskilt om man läser boken, det framgår lite i när man lyssnar, men när man läser så, så blir det ju väldigt tydligt vad som är hennes tankar om saker, för det står liksom kursivt, medan det blir inte riktigt tydligt när man lyssnar på den. Men jag vet inte, jag tyckte den var helt okej, men den, för mig var det var liksom alldeles för långt att få liksom ta del av den här neurotiska, jag ska inte säga att hon var neurotisk, men den här otroligt ängsliga människan och hennes liv. Och ingenting är bra, oj och vad sa hon fel. Och sen så det här som många älskar är ju allt det här om att mat.
Hon har skrivit en kokbok baserad på de här böckerna.
Precis,
också.
Ja. Jag hade den, men jag gav den till min mamma, för det var ju så mycket kött och sånt som jag äter. Men, och jag förstår det som någon slags referens till tiden och så. Men jag kan också tycka att det låter, särskilt om jag lyssnar på folk som läser upp mat, jag kan tycka att det låter så äckligt smaskigt. Bara, särskilt om det är kål med, och bara kalvkotletter med kokt på. Jag vet inte, jag tyckte jag blev så här. Ja, jag vet, jag har så många problem
här som jag anar. Fötter och mat med K.
Ja. Så att, men det här är helt enkelt en fortsättning på hennes liv tillsammans med maken Thomas, som hon då gifter sig med i första boken. Eller gifter de sig i första boken eller andra? Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Första boken har jag ju nästan läst, och där gifter de sig.
Precis, de gifter sig. Hon är ju gravid, de gifter sig, de får ju gifta sig jättetidigt för att hon blev på smällen under en kväll. Och då, i den boken så har man ju ändå lite förhoppningar om henne i början, för då verkar hon ju vara lite så här rajtan-tajtan.
Ja, men precis.
Men där kan man ju hon tappar, och det är ju mannens fel. Och han är ju också sån här, fan vad jag tycker illa om honom. Men jag kan inte se att jag tycker liksom att hon är så här, man bara, ja, jag vet, tidens tand och, eller tidens anda och allting, det är svårt, var svårt för henne att slå sig fri. Men för mig blir det liksom, jag känner mig så inlåst av att läsa den här boken på ett sätt som mycket möjligt att det är liksom ett grepp från författaren, men jag uppskattar inte. Jag blir bara här,
sluta.
Så att jag kom liksom halvvägs, och sen så fick jag ta en paus på ett par veckor, för jag bara, gud vad jag inte orkar mer. Och sen tänkte jag, fan jag skiter i den. Jag markerar den som läst fast jag inte läst den. Och sen bara, nej, jag måste vara sann mot mig själv och mina fans. Så att jag tog mig igenom den. En trea får den. Och som sagt, jag vet att det är mycket i den här boken som jag förstår, men som jag inte känner. Jag tar inte den till mig på rätt sätt. Jag inser det.
Nej, och det kan man
så
inte göra.
Så ni behöver inte skriva böcker. Några hat. Nej, precis. Så ni behöver inte skriva några hatmejl till mig.
Nej, alltså ni gör ju det så ofta annars. Så att sluta. Däremot, vad ni har skrivit några frågor. Har du en mobil med mer än 3% så du kan läsa några av dem?
Det har jag.
Vi hinner väl kanske med ett par stycken i alla fall, tänker jag.
Ja, precis. Jag tror
det. Men jag kommer ihåg en av frågorna. Vi har fått en fråga, för den har vi nämligen fått två gånger från Anneli heter hon, författare Anneli heter hon på Instagram. Och dels så taggade hon oss i ett inlägg och sen så skickade hon också frågan till oss. Ja. Vad är det som gör en bok välskriven? Vad säger du, Sofia?
För mig, jag tycker det är jättesvårt att svara på. Det är ju lite i läsarens öga, tycker jag. Jag tycker nog, jag kan vara löjligt fixerad vid variation på meningslängd. Om det inte är gjort som ett sånt här konstnärligt grepp kan det ju ibland vara väldigt mycket korta meningar. För att det ska liksom...
Men, ja, precis. Det ska vara lite,
men för mig grepp. Behövs det liksom välskriven. För mig det är liksom att man känner att någon har arbetat med texten så att det har blivit ett flyt i den.
Ja, för det är
precis... Välskriven behöver ju inte alltid ha... Alltså det beror på om det är välskriven som är innehåll eller välskriven som är själva liksom...
Nej, men jag text. Tror på det stora hela liksom. När, för det är någonting man ofta säger, den här boken är så välskriven. Jag tror för mig så handlar det just om det här flytet i språket. Och det behöver ju absolut inte vara... ett stort språk. Man behöver inte använda Nej. Stora ord och komplicerade meningar. Hellre tvärtom för min del. Men och sen, liksom att det flyter på. Om man på något sätt känner att det finns en berättarglädje. Att det inte liksom primärt är skrivet för att vara svårt och speciellt. För så kan jag faktiskt känna med böcker ibland. Men herregud, det här har de bara skrivit för att det ska vara special.
Ja.
Och man liksom går lite bet på det här med att man berättar en historia. Vissa bokar, jag kan inte böja ord längre. Men vissa böcker är ju så... korthuggna att när liksom, man förlorar liksom berättelsen till förmån för språket, och det tycker jag är jättetråkigt. Så just det här flytet i boken och att man känner att det finns liksom, det här är det som författaren vill berätta, för det är otroligt frustrerande när man säger, men vad vill de ens med den här boken då? Ja. Då är det ju inte en välskriven bok, tycker jag.
Nej, och sen tycker jag inte att det är välskrivet med en bok, eller välskriven kan det väl vara, men jag tycker ändå att man har tappat någonting med sin bok ifall man inte lämnar några öppningar i slutet.
Ja.
För mig är det att man gör läsaren en otjänst, för då får ju boken inte leva kvar. Då kan man inte gå där och fundera på vad som hände. Det var bland annat därför jag var så upprörd över Mischling. Där tyckte jag var en otroligt icke välskriven bok. Och den var ju nominerad till årets bok. Vilket jag hade svårt att se. För den var också... Där var det så otroligt... Författaren hade sånt fokus på att i detalj beskriva tortyr.
Ja.
Och allt det hemska som hände. Mm. Och om man nu ska göra fiktion av andra världskriget och det som hände många judar, så jag är liksom kluven till att man ska göra fiktion av det överhuvudtaget. Det finns massa berättelser som är upplevda som finns att lyssna på eller läsa. Men om man nu ska göra det här fiktiva liksom, det är en hemsk händelse i sig, det behövs inga detaljer, det liksom, historien talar här, och det var någonting som fick mig att känna att det liksom var en kastskriven bok.
Ja, så jag kan ju känna ibland att ibland kan en epilog förstöra hela boken. Tre månader senare, och sen så har det liksom gått åt helvete för kärleksparet, eller huset brann. Men liksom, man säger, men va? Nej.
Ja, eller så har det hänt, så har det hänt en sån här jättestor grej. Ja. Och hela spänningen i den händelsen försvinner av att tre månader senare, huset brann ner och hunden dog.
Ja, man bara, och det här kan ju också hända när det kommer uppföljare till böcker. Det är ganska ofta som jag har varit väldigt nöjd med en bok och så bara, men jag läser tvåan för att det här var en bok som sålde bra som man har skrivit den till. Och där egentligen kanske i ettan så hade man inte riktigt tagit höjd för att det skulle vara en tillberättelse. Och där när jag på något sätt då redan har sagt, men det var så här det blev. Och så kommer bok nummer två och säger, nej, det var det inte alls det. Bridget Jones är väl ett så här klassiskt exempel på det, när det liksom, man bara, nej, vad då ska det inte vara hon och Darcy nu liksom?
Nej, precis.
Och det... Ja, det är ju lite som, och det kan man ju återkomma till många gånger som helst, den där nya säsongen av Gilmore Girls. Den förstörde allt. Alternativt, vad hette den serien? Desperate Housewives, som visserligen var just lite skakig. Yeah. Men det sista avsnittet förstörde. Alltså de sista 5 minuterna förstörde hela serien. För mig.
Jag tappade den serien flera säsonger innan.
Jag förstår det, för det var långdraget.
Men ett exempel på en för mig välskriven bok, så som jag uppfattar det, är ju Testamente av Nina Wä. Den har liksom det är en mörk bok som ändå har, alltså hon har ändå lyckats få in en fyndighet i språket som gör att det är liksom roande att läsa om alla dessa tragiska livsöden. Hon berättar om, ja, det blir ju då 14 olika personer i boken och väver ihop deras historia med varandra utan att man upplever att det vare sig blir tråkigt eller några glapp alls.
Det är helt sjukt.
Jag tycker den är så jävla bra.
Jag undrar ifall det, för snart så kommer de, alltså det är inte lång tid kvar nu. Inte ens en månad till august nomineringarna. Hon måste ju bli nominerad.
Ja. Man kan ju söka om man vill vara ambassadör för august.
Ja, jag såg det. Gör det, hörni. Det var kul år som vi var det, men tiden finns inte för oss nu för tiden.
Nej, och man får ingen ekonomisk ersättning för ett arbete som man lägger ner mycket tid på. Och för en del räcker det med böcker och att man får gå på galan, men för mig...
Och böckerna finns ju alltid på bibblan, hörni, så tänk på det.
Ja, precis.
Så, ja, men vi kanske inte hinner med några fler frågor idag.
Det gör vi inte. Det har varit ett härligt avsnitt fullproppat med böcker.
Med tips och otips.
Precis. Fortsätt ställa frågor. Vi hann inte ta med alla frågor.
Nej, vi sparar dem. De ligger ju kvar. Vi sparar dem. Jag kanske tar och lägger upp den här... att jag fäster den där storyn när man kan ställa frågor bland våra highlights, så kan man ställa frågor när som, och så liksom sparar vi dem en liten frågebank och plockar därifrån, för vi har en del som vi aldrig verkar riktigt hinna med, för vi har så mycket att hinna med mellan avsnitten att vi också hinner med väldigt många böcker i varje avsnitt, men ja, ni älskar oss ändå och det är trevligt. Tack för det.
Precis. Men tack för visat intresse, lyssnare och Kattis.
Ja. Tack själv.
Hej.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.